mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Nu så öppnar han sitt tal med att vi har inte råd med social- och hälsovård. Det finns inte pengar i det här landet. Och då har jag just skrivit under en interpellation som kräver mer pengar till social- och hälsovård. Så då stod Kaikkonen också och tittade ner på sina skor.
Har vi egentligen tre olika oppositioner?
Politiken säger hej och hå. Politiken är Marianne Sundholm, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt. Vi ska fortsätta diskutera det som vi har diskuterat tidigare, nämligen det faktum att regeringen Orpo vill byta fokus när det gäller vilka kvotflyktingar som ska komma hit till Finland. Nu är vi ju nere på en summa på 500 kvotflyktingar som vi ska ta. Nu har det ju varit tal om att vi skulle istället mera börja prioritera kristna. Kvotflyktingar, gärna från till exempel Kongo eller Venezuela. Mm. Och som vi redan har påpekat så finns det ju tyvärr inte tillräckligt många kristna i Venezuela som vill fly landet. Men ändå hoppas vi att vi skulle kunna fylla en kvot, till exempel från kristna Venezuela hit. Sen har det varit tal om att sannfinländarnas inrikesminister Mari Rantanen och Lulu Ranne, som har turat henne, de förnekar att det skulle vara så här och att det finns några hemliga dokument som har hemligstämplats mitt i allt. Och diskrimineringsombudsmannen undrar varför. Mm. Vad är detta nu?
Diskrimineringsombudsmannen eller ställföreträdande då Robin Harms vill utreda det här och fallet går vidare till justitiekanslern som ska kolla på vilka handlingar som borde vara offentliga. Men diskrimineringsombudsmannen har i alla fall kommit fram till att inrikesministeriet har bett tjänstemän bereda de här flyktingkvoterna så att kristna ska prioriteras. Och då, som
det
du sa,
är svart alltså, på vitt så att säga.
Som
nu.
Du säger, då, så 500, det total, alltså de här, när man jämför med den här diskussionen om 40 000 arbetskraftsinvandrare så det låter ibland som det ska vara fråga om samma storleksklass här, men det är ju faktiskt under 500 personer. Det handlar om just det här kvotflyktingdiskussionen. Alltså,
ännu för två år sedan var det 1500 kvotflyktingar. Nu är vi nere på en tredjedel av det.
En del av partierna som sitter i regeringen just nu har också velat höja det, jobba för att höja det tidigare, men nu sitter man här med sannfinländarna som ju har det här som ett huvudtema i sitt politiska budskap. Alltså, men UNHCR, då FNs flyktingorganisation, har föreslagit att Finland skulle prioritera Afghanistan och Syrien. Ta 150 från Afghanistan, Syrien 100, Venezuela 50, Demokratiska republiken Kongo 150. Och de här siffrorna har ändrats i någon process då. Och förhandlingar pågår fortfarande. Det förslaget ska lämnas och beslut ska fattas här före jul. SFPs minister Sandra Bergqvist, som sitter med i de här förhandlingarna, beskriver dem som ganska svåra.
Förhandlingarna?
Ja, och Eva Biodé har sagt att frågan om de här afghanska kvinnorna är en tröskelfråga för SFP. Alltså, det är ju här den där grundkonflikten mellan de här två regeringspartierna finns, alltså inställningen till humanitär invandring.
Är det svart på vitt att man prioriterar där prioriteringen? Här fanns ju så här hemligstämplade dokument vad står i dem?
Ja.
Hur formuleras det här?
Och när du sa att siffror har ändrats, alltså UNHCR är ju de som man ska ta från deras lista. De säger här är kvotflyktingar och så ska man plocka därifrån. Vad är det för siffror som har ändrats då?
Att det skulle tas fler från Venezuela och från Kongo än från Afghanistan och Syrien. Mm. Vilket är ju då en del motiverar med att det handlar bara om vilka länder man vill prioritera och andra säger att det är inte det som är grunden. Ett roligt citat jag såg av Lulu Ranne i en, jag minns inte vad det är hos oss eller någon annanstans, att inte har vi gjort något annorlunda här, vi gör precis som vi gjorde också förra gången. Det var väl dessutom en del av kritiken att det här har hänt förut.
Okej, vi rullar på som vanligt. Vi ställde ju frågan i senaste avsnittet, att vad ska vi tro? Alltså SFP sätter det här som en tröskelfråga. Att, hur tror vi att det kan påverka saker och ting? Och sen fick vi alla en tom blick och sa, jo, och så blev det tyst.
Regeringen kommer inte att falla på 500 kvotflyktingar.
Nej,
liksom.
Så det är bara ett tomt hot.
Alldeles tomt var det ju inte, eftersom också Anders Adlercreutz, kommer ihåg, sa att de afghanska kvinnorna får inte glömmas bort eller någonting i den stilen.
Men när man inte kommer fram till någon lösning där. Man kan säga att de inte glöms bort, men sannfinländarna inte behöver.
Vi tar oss 2026 istället.
Jag vet inte, men också om det inte skulle gå som sannfinländarna vill, så är det ju inte frågan om en jättestor domänförlust när det är fråga om ändå relativt, alltså det är en stor principfråga för båda partierna, men det är ändå relativt få människor jämfört med de tiotusentals man talar om i arbetskraftsinvandring, där de ju också har gjort väldigt tydligt, jobbat väldigt hårt sannfinländarna den här veckan för att påminna om vad de egentligen tycker. Alltså när jag fick det här, när Riikka Purra höll tal på partifullmäktige förra helgen för sitt eget folk, och det här mejlet damp in på embargo i min mailbox. Jag var ledig men läste ändå, så att jaha, okej, nu vill hon påminna varför de sitter i regeringen.
Okay. Vad sa hon?
Det har ju blivit diskussion sen i framförallt i Helsingin Sanomat, som hade en ledare och kritiserat henne och som hon svarar på med en insändare. Och det handlar om egentligen det som också Svenska Yle och många andra har rapporterat om det senaste året, att hur stor är den ekonomiska nyttan med arbetskraftsinvandring. Och Riikka Purras hela tal där på partifullmäktige gick egentligen ut på att säga att det finns ingen sån nytta. Trots att tjänstemännen på hennes eget finansministerium säger att det finns en stor nytta.
Men de har fel.
De har fel.
Ännu om den här kvotflyktingdiskussionen, alltså SFP är enda som har sagt någonting gällande det. Samlingspartiet eller Kristdemokraterna har inte lagt sig i den här kvotflyktingdiskussionen.
Det är väl ganska skönt att låta SFP vara samhället och bråka i den här frågan också.
Nej, jag är inte heller sen.
Jag ska prata lite arbetsmarknadspolitik, eftersom i den här veckan så har vi kunnat notera att också arbetstagarsidan har lite värmts upp gällande den här nordiska modellen som regeringen, arbetsminister Satonen mycket har talat om, statsminister Orpo mycket har talat om. Det vill säga att Norden är den rätta vägen att gå, och saker och ting som vi gör nu i Finland har Norden gjort för länge sedan, gäller det sen då danska modellen för invandring eller svenska modellen för strejkbegränsande och sådär. Nu har alltså arbetstagarsidan i form av Finlands fackförbunds centralorganisation FFC stigit fram och sagt att man vill ha 10% påökt. För så här brukar man säga i Sverige. Det vill säga nordiska modellen.
Det är roligt.
De säger visserligen inte 10%, de säger kanske lite mindre siffra. Men jo, så att
vilken siffra meddelar säger de? För 10% har liksom flaggats i rubrikerna i varje fall. Men vad är sanningen där?
Just nu kommer de att säga en mindre siffra i Sverige. Men det där, jag tror, problemet ur FFCs synpunkt är att FFC och löntagarorganisationerna inte sa det här 10% då när inflationen var så värst, alltså för ett och ett halvt år sedan eller två år sedan. Mm. Då när tyskarna, till exempel, de tyska arbetarna krävde jäkla höga löneförhöjningar på grund av inflationen, då var man inte framme, men nu vill man ta igen där, och därför tar man nu till en så här stor siffra.
Jag var med på den här presskonferensen, eller jag var faktiskt inte på plats utan lyssnade på distans på presskonferensen där.
Säg att du var ledig också då.
Nej.
Okej.
Men det där fick ju massvis med frågor av journalisterna om att är det här en krigsförklaring? Eller i hur stor grad är det här uttryckligen en krigsförklaring? Liksom att man går ut för det första i enad front så här, alla medlemsförbund tillsammans och kräver samma sak, och dessutom offentligt berättar vad man tänker kräva. Det har inte liksom hört till.
Så har inte man gjort tidigare?
Inte åtminstone på hela centralorganisationsnivån.
Nej, precis. Och de sa nu att nej, att det är nu viktigt att få de här förhandlingarna igång. Men alltså, nu är det är ju att visa att man inte kan ge sig. Och det att ge tillbaka för den här långa raden av förändringar på arbetsmarknaden som regeringen vill införa, och en del redan är införda alltså.
Men sen är det också på grund av den här lönegruppen som man talar om, alltså är sanning, alltså ja. När inflationen var hög under två år så tappade löntagarna, jag tror att man talar om i medeltal 8% av sitt köpkraft, och någon jämförde med att tappa två månadslöner. Men jag tänker att nu är det också svårt att ge efterskott börja kräva att nu ska vi ta igen det som hände för ett år sedan som liksom, då när vi liksom inte var med då på noterna eller liksom inte kom med på tåget då.
Men så är det här ett genuint förslag eller är det bara ett bråk alltså?
No, det brukar ju vara både och det handlar om arbetsmarknad.
Det är liksom en snygg mix av det här.
Och sen att formulera det så här som att det här är för Finlands bästa, för att stärka Finlands tillväxt. Och alltså klart att det ligger ju sanning i allt det här också. Att har befolkningen en starkare köpkraft så gynnar det ju hela landet också. Men
tänk nu på arbetsgivarsidan. Nu sa ju då Häkämjä som är chef för EK och näringslivet. Han kan inte säga det här löneförslaget, utan han måste säga att det här chockerande, det här otroliga, det här liksom destruktiva förslaget. De är alltså totalt chockerade. Och de kommer absolut förstås inte att gå med på något ens nära 10%. Men å andra sidan ska man tänka strategiskt för framtiden. Så ska man tänka så här att arbetslöntagarsidan under den här stora inflationen flexa, höll sig till de här ganska moderata lönekraven. Okej, och tänkte att då kanske senare så det där kommer arbetsgivaren då emot oss nu. Om nu arbetsgivarna visar att när chef fast, liksom, det här går inte alls för sig, hur inflexibla blir arbetstagarna då nästa gång när det skulle behövas kommas emot? Blir det då en sån kultur att allting genast nu, för efteråt kommer vi inte att få något ändå.
Apropå arbetsgivarsidan och näringslivet, så där, så jag menar, det har ju talats om, och vi har talat om det flera gånger här i podden, att när regeringen Orpo tillträdde så fick de en lista av näringslivet att varsågod, gör det här. Häkämies var ju med i A-studio tillsammans med FFCs Eloranta här i veckan, och då konstaterar han att det här förslaget som FFC kommer med, det är fullständigt omöjligt, eftersom så här är läget i Finland. Vi kan lyssna på hur Häkämies beskriver läget i Finland just nu.
Men talous on kasvaa tänä vuonna miinusmerkkisesti, ensi vuonna hyvin heiveröisesti. Työttömyys on kasvussa, yritykset ovat varsin haastavassa tilanteessa pidetty työntekijöistä kiinni, mutta nyt on paljon YT-neuvotteluja menossa. On sanottava, että tuon tyyppinen korotusesitys niin kertoo siitä, että ei ole huolta työllisyydestä, ja sen pitäisi olla kyllä meidän yhteinen asia.
Mä konstaterar så där FFF-slaget dumt, därför att ett och ett halvt år in i regeringen Orpo så är liksom arbetslösheten växer, ekonomin går neråt, företagen samarbetsförhandlar. Så med tanke på att
det var de som hade gett
listan på lösningar, så går det ju ganska dåligt enligt honom själv.
Alltså, han lät ungefär som oppositionsledare Antti Lindtman i plenisalen.
Lite grann faktiskt, ja.
Faktiskt ganska roligt. Alltså, allt hänger ju ihop här. Det är ju liksom det här, hur regeringen har gått in för stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Det är ju en orsak till att vi har just den regering vi har. De skulle inte kunna göra det här om Petteri Orpo skulle ha valt Sanna Marin i regeringssonderingarna. Det skulle liksom inte ha blivit så här stora reformer på arbetsmarknaden. Och det är flera ännu på kommande. Vi har fått redan förslagen om det som så vackert heter bättre arbetsfred på arbetsmarknaden. Vi har fått förslag om ökad användning av lokala avtal. På våren, före ramförhandlingarna, ska det komma förslag om det här som heter att undanröja hinder för sysselsättning. Det vill säga att det ska räcka med saklig grund för att upphäva arbetsavtal, och att man ska kunna ändra grunderna för visstidsanställningar och också för skyldigheten att återanställa folk. Och det här är ju liksom röda skynken för facken förstås.
Eller blåa skynken i det här fallet.
Ja, men samtidigt liksom någonting som regeringspartierna vill driva igenom. Det är en orsak för dem att hålla ihop tills de har fått det här genomdrivet. Samtidigt då sitter näringslivet och är missnöjda med regeringen, precis som vi just hörde, och också framförallt missnöjda med politiken kring arbetskraftsinvandring. Alltså, det ska det ordnas ett seminarium om några dagar faktiskt av EK. Mm. Det är nog spännande nu, tycker jag.
Men ändå det här, ett krav på 10%, så det är ju, om man ser på det makroekonomiskt eller nationalekonomiskt synvinkel. Ja, okej, bra. Inflationen är nere kring 1% nu, och inflationsutsikterna, åtminstone om man ser på hur marknaden och till exempel priset där, ränteläget och så här, eller inflationen, så kommer det att hållas ganska låg. Att då är det ju naturligtvis omöjligt med 10% löneökningar. Där kanske det skulle räcka med hälften, 5% på 2 år, alltså, för att då löntagarna egentligen klättra upp ur den här lönegruppen som vi talade tidigare om, att det kan ta ett par år, men det skulle räcka helt bra. Så att på det sättet är ju det här 10% liksom en krigsförklaring, men alltid är det ju krigsförklaringar.
Ingen inleder väl förhandlingar med att sikta på det man tror man kan få igenom.
Ja, exakt.
Vi hade ju en vinter full av strejker i detta land som jag typ nästan hade glömt bort, men så var det ju alltså.
Det
i flera olika håll. De gav ju alltså ingenting egentligen konkret, utan arbetstagarsidan fick helt enkelt lägga ner.
Så var det.
Och det var kontentan av det.
Vi har ett parlamentariskt system med representativ demokrati.
Mm. Bra sagt. Tisdag kväll ville Pekka Haavisto bli borgmästare för Helsingfors. På onsdag sa han nej till vilja sen heller. Vad händer i Pekka Haavistos liv?
Någonting intressantare än att bli, och mindre jobbigt än att måste bli de grönas borgmästarkandidaten.
Ja, jag tänkte sen tillfoga den förlorande borgmästarkandidaten. Ja.
Vice borgmästare.
Förlorar också det valet.
Det har varit ett stort frågetecken för mig varför de ens har hoppats på att han skulle ställa upp. Alltså han,
men bra namn, va?
Ja, men alltså, varför skulle han vilja det? Det har varit jättetydligt att han har velat ha internationella uppdrag. Den första tanken som gick igenom mitt huvud när man läste den här, det var ju en rolig grej i Helsingin Sanom att de kunde berätta hur de hade fått den här unika intervjun där han skulle gå ut med att han skulle bli borgmästarkandidat. Och så hade de, det var helt tydligt sen omskrivet att han har ringt på morgonen och säger nej, ni kan inte gå ut med det sen heller.
Men var det så då att han hade fått ett samtal någonstans ifrån
under
samma kväll?
Alltså det har ändrat under natten just före det här meddelandet skulle gå ut. Och det första man tänker då att alltså, nu ska han fredsförhandla antingen i Ukraina eller Mellanöstern, och det verkar nu vara fråga om Mellanöstern. Mm. Så att men någonting sånt här såg man ju kommande för honom. Och att istället då, han har aldrig varit en Helsingfors-profil på det sättet. Istället då liksom ställa upp som borgmästarkandidat för de gröna som förlorar platser redan i förra kommunalvalet. Alltså varför skulle han göra det?
Jag tänker på det gröna förbundet, eller de gröna själva. Alltså deras liksom hundvalpsliknande beteende inför Pekka Haavisto. Hur länge man har hållit på liksom, Haavisto i rockskörten. Han var presidentkandidat. Han har varit den där stora förhandlaren. Nu jag kommer ihåg ett grön partimöte. Vad heter det? När Pekka Haavisto kom alldeles i slutet på söndagen för att hålla ett kort anförande. Och han mottog som en hjälte, liksom Pekka Haavisto. Vår stora hjälte, i sitt tal så nämnde han just inte alls de gröna partier. Han bara berättade vad han nu själv hade åstadkommit här den senaste tiden i Mellanöstern, hade han varit i Sudan då. Ja. Och så stack han iväg.
Jag reagerar lite på samma sätt på något.
Och sen håller man ännu, Pekka Haavisto, kunde du inte ändå vara borgmästare? Jag tänker på samma sätt.
De hänger kvar vid honom som ett affischnamn, men han själv är liksom inte
han
med
själv
på det.
Han själv har liksom avskalat sig det mesta gröna, åtminstone så här partipolitiska, att inte tala han om de gröna, den där gröna rörelsen, den gröna politik, då när han alltså håller på med sina uppgifter.
Och nu när vi bandar in det här så hade ju då sagts alltså att det som Pekka Haavisto ska bli skulle vara en titel som lyder så här: United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process. Det vill säga en så kallad UNSMEP. Och kommer ni ihåg att när presidentvalet avgjordes mellan Stubb och Haavisto och Stubb vann klart,
så
sprang ju Alexander Stubb till Pekka Haavistos valvaka och höll och tackade för en bra race. Och på den där valvakan så sa han bland annat att det kan säga att Pekka Haavistos arbete slutar inte här. Och då blev ju alla sådär att okej, planerar han något tröstpost eller någonting. Dagen efter så frågade Iltasanom av Alexander Stubb att vad menar du med det där att Pekka Haavistos jobb slutar inte här? Och så här svarar Stubb då.
Rauhanvälityshän vaatii kokemusta ja sitä Pekka Haavistolla on. Hän on hyvin tunnettu kaikkialla maailmassa. Jos sattuisi tulemaan sellainen rauhanvälitystehtävä, jonka suomalaista ja hyvin todennäköisesti siinä tapauksessa Pekka Haavistoa pyydetään, niin se on ilman muuta selvää, että istuva tasavallan presidentti avittaa.
Om någon skulle råka vilja ha en finländare, det vill säga att algen Pekka Haavisto, så kommer presidenten inte att sätta sig emot. Så sa han då. Så att, kan det vara han som
spökar? Men de gröna tyckte att borgmästare.
We want Pekka Haavisto on the job.
Vem ska de gröna lägga istället då? Om vi önskar Pekka Haavisto lycka till ute i världen, vem ska de ha som borgmästarkandidat?
Men du framhåller ju de gröna igen att det är viktigt med det här rådgivande medlemsomröstningen. Att det där,
ja.
Nu när då Fatim Diarra har sagt att jag ställer upp, men ingen parti har
det. Det är nog underligt det där. Hon är redan för länge sedan sagt att hon är intresserad. Och jag funderar nog då, att vad är det normala i något parti när någon meddelar ett intresse för en post? Det är ju att liksom det stiger fram folk och säger att ja, bra idé.
Det låter bra.
Kiva. Och det var sån tystnad efter det där.
Hur ska man tolka det då?
Jag skulle säga att det mest berodde på att de då har väntat på att Pekka ska komma och rädda hela deras valframgång. Men nu är hon fortfarande, nu så länge vi bandar det här, är hon den enda som har gått ut med att hon ställer upp som kandidat. De två andra som det spekuleras kring och som ännu inte har, alltså det är en lång lista med människor som har sagt nej att de inte ställer upp, men de som ännu inte har sagt är Alvina Alametsä och Atte Harjanne.
Så man väntar ännu på att
vi får se. Ja. En del kritiserar ju att det blir fokus på det där borgmästaren i kommunalvalet, att det blir personfokus där också. Men det, nu blir det ju lite mer spännande. Det ger ju liksom ändå en profil eller en personifierar den där huvudstadens riktning på något sätt, att vilket parti man har där, vem, och det blir lite mera tävling också. I Helsingfors har ju huvudtävlingen varit mellan Samlingspartiet och De gröna, och förra gången vann Samlingspartiet riktigt ordentligt, fast de också förlorade platser, men de låg ändå på över 25%. Mm. De gröna fick just under 20. De har varit mycket närmare varandra tidigare då, och man trodde på något sätt att Anni Sinnemäki skulle rädda dem, och det var liksom många som trodde att hon skulle bli borgmästare förra gången, men så blev det ju inte. Samlingspartiet är ju inte heller i någon sån här drömläge. Deras tre största röstmagneter vid förra valet, det vill säga Elina Valtonen, Johanna Vartiainen och Ville Rydman, som nu har bytt parti, ställer ju alltså inte upp. Varken Valtonen eller Vartiainen ställer upp i kommunalvalet.
Nej, men Rydman vill bli för Sannfinländarna.
Ja, vill bli. Men då, Samlingspartiet har ju Sassonov, som alltså har jobbat inom Helsingfors stad länge. Ja. Och jag måste säga att jag är inte riktigt sådär som Helsingforsbo jättetillfredsställd med den här kändis liksom superman och superkvinna liksom kampen. Och sen får man då en borgmästare som, hur mycket har den borgmästaren åkt omkring med spårar i Helsingfors och håller på att falla in i byggropar som överallt och trampa på hundskit och sånt här.
Ska vi tillägga att Sannfinländarnas Joakim Vigelius har i veckan meddelat att han skulle vilja bli borgmästare för Tammerfors.
Ja, det är ju också en stad.
Det är också en stad.
Vi ska inte glömma det där, och Ville Rydman vill bli för Sannfinländarna i Helsingfors.
I Helsingfors så finns det väl inte riktigt någon annan för Sannfinländarna som man ens kunde tänka sig. Jussi Halla-aho, men det där, han har sitt yrke.
Nej, det är Rydman som är deras, men det där, de gick ju framåt i förra valet, nu vet man inte. Alltså, det kommunalvalet är ju svårt att förutspå, att fast det går dåligt i opinionssiffrorna så kan det gå helt annorlunda och särskilt i Helsingfors kan det gå helt annorlunda, men den där diskussionen, jag tror vi kanske talar om det i något annat avsnitt också, om hur de här städerna som väljer borgmästare, Helsingfors, Tammerfors och Åbo, hur de automatiskt har gått in för att det är största partiet som får den där borgmästarplatsen, det vill säga praktiken att Samlingspartiet får den, trots att det ju, vi ser mer av det här att väljarna rör på sig inom det där grönvänsterblocket, och de kanske skulle kunna gå samman och rösta på att de väljer en av sina egna att bli borgmästare. Det tycker jag också är en intressant tanke på något sätt, men kanske osannolikt ändå.
Sen måste vi lite be om ursäkt för att jag har för mig att vi nämnde inte ordet interpellation en enda gång i senaste avsnitt.
Gjorde vi inte?
Nej, vilket vi skäms för, och nu ska vi det, för det har kommit en ny interpellation den här veckan. Ja, av vem och varför?
Centern.
Och vad gäller det?
Det gäller social- och hälsovården. Ursäkta, det är Centern och partiet Rörelse Nu.
Just det.
Med Harri Harkimo. Man vill helt enkelt ha mer pengar till vården i 7 punkter eller vad det är, 8 punkter. Men en interpellation alltså betyder ju att man ska föra en interpellationsdebatt i plenum, och det kommer att ganska långt föras i samma repliker. Jag skulle kunna skriva den här nyhetsgrejen nu här, så sen publicerar den efter att debatten har förts, eftersom ledamöterna kommer att säga samma saker som de har sagt i de 3-4 tidigare debatterna om samma ämne. Sen leder det till då en förtroendeomröstning, ännu en förtroendeomröstning för regeringen. Alltså den här regeringens förtroende har röstats om så många gånger att jag börjar tänka att finns det någon annan regering som har haft lika mycket förtroende som Orpos regering någonsin tidigare?
Eftersom, i olika omröstningar.
Du har 10-20 omröstningar sagt att vi har förtroende för den här
regeringen. Jag kan svara på din fråga, Freddy Wahlström. Tack. 1919, rekordår i Finland gällande interpellationer. 13 stycken.
Och det fyller var så stabila
tider. Under stabila tider, 1919. Och grejen är den att i år så kan vi komma att slå det här rekordet. Jag läste en intervju med forskare Jenny Karimäki. Den här var från i somras, men då var alltså regeringen Orpo-Ren uppe i 6 interpellationer. Mm. Och hon talade om det, att fortsätta det i samma takt, så innan förra årets slut så kommer regeringen slå det rekordet hittills från 1919. Och hon talar om
det. Vem var statsminister då? Var det Paasikivi eller webbsatt?
Ingen aning. Bör googlas. Det får man googla fram. Ja. Men Karimäki är orolig för att det här interpellationerna görs i så tät takt. Och hon får fråga mig varför gör de det? Och hon säger då att dels är det liksom det tecken på den här ökade polariseringen, det vill säga större skillnader mellan opposition och regering och mera irritation eller sådär. Sen säger hon att det är ett av få sätt att bedriva oppositionspolitik. Jo. I det här landet. Och det är att slänga in en opposition. Alltså slänga in en interpellation, förlåt.
Nu har vi ju dessutom den här extra kryddan att det är också ett sätt att föra oppositionspolitik inom oppositionen.
Bra point.
Alltså
bra
det är en polarisering där också.
Just det.
Jag tittar på oppositionerna som alltså från nu den här regeringsperioden och minns ni att den första faktiskt var en interpellation om närservice inom socialvården och hälso- och sjukvården och om att trygga finansieringen av för välfärdsområdena. Annika Saarikko, Centern. Så hade vi en interpellation om de ungas framtid. Som, alltså, hur gick sen? Var Centern med? Men det har varit flera gånger det här att Socialdemokraterna, Vänstern och de gröna gör en interpellation och Centern funderar, ska de vara med eller ska de vara inte?
Någon
och sen,
kommer det,
någon kommer de inte. Så gör de en egen istället, bara för att visa att, och jag frågar det här rakt ut, och så står Jallis Harkimo där med och bredvid då Annika Saarikko nu Kaikkonen och liksom ibland håller han med vad Centern säger, ibland håller han inte med. Jag frågar honom då en av de här första gångerna att är det här nu bara för att visa att det finns två oppositioner som ni står här och inte förnekar de ju det. Alltså de vill ju ta avstånd från den här grönvänstern i resten av oppositionen.
Harri Harkimo, kommer ihåg, han drog mattan ur vänsteroppositionens social- och hälsovårdsinterpellation för, var det på våren eller var det ännu tidigare, då när han började skälla ut under den här presskonferensen, började han skälla ut den social- och hälsovårdsreformen som var så idiotiskt byggd att hur kan man komma på en sån här idiotisk idé att bygga en sån här?
Bland annat av Vänsterförbundet.
Jo, just det, då står alla de här andra där och tittar i taket. Tittar. Du, så öppnar han sitt här då, när han var i Kaikkonen här i förra veckan, så öppnar han sitt tal med att vi har inte råd med social- och hälsovård. Det finns inte pengar i det här landet. Och då har jag just skrivit under en interpellation som kräver mer pengar till social- och hälsovård. Då stod Kaikkonen också och tittade ner på sina skor.
Har vi egentligen 3 olika oppositioner? Förutom den där första om finansiera välfärdsområdena och nu den här senaste om att rädda social- och hälsovård, tjänsterna, så har det ju också gjort sen om nedläggning av sjukhus. Alltså, det har ju lett till väldigt, väldigt många diskussioner om vården i plenisalen. Och jag vet inte, jag tycker inte att jag har blivit något klokare av dem. Precis som du säger, Freddy, så man kan skriva manus för hur de kommer att gå och hur de kommer att låta.
Sen har alltså Karimäki har ännu en point gällande varför det gör så många interpellationer. Och det är på grund av vårt klickrubriksamhälle. Det vill säga som politiker, oppositionspolitiker, du får en rubrik som parti eller politiker om du gör en interpellation. Du får inte en rubrik om du har sagt något snyggt i plenum.
Fast hur många gånger kan de göra det här? Nu senast när det kom meddelande att det var under Orpos meddelande om vårdtjänsterna, visst var det som det kom pressmeddelande från Antti Kaikkonen att han tänker hålla en pressträff snart i rikssalen. Och så undrar man att den normala reaktionen är att oj, nu är det stort, nu ska man gå dit. Men nu redan så märker jag att det vill säga, de kanske tycker göra en interpellation om vården. Är det värt att gå och lyssna?
Och det här säger också Karimäki att det kommer att bli följden av det, att de blir ointressanta, de här interpellationerna, när det görs 20 i år. Mm.
Men alltså en orsak då att göra dem är ju också att vi här i politiken nu för tredje gången talar om dem, så att kanske Kaikkonen tänkte på det här, att han ville ha sig själv in i
politiken. Ja.
Hälsningar till Kaikkonen från oss här.
Hej, hej,
no, ja. En orsak är förstås att vi faktiskt har ett val som handlar om uttryckligen de här frågorna som kommer, att de vill ju prata om vården. Och de ska prata om vården.
Sen måste vi ännu nämna att Sanna Marin har fått en shout-out från ett ganska intressant och ganska skönt håll, med tanke på att Marin är ju alltså den här blodröda arbetarkvinnan sprungen ur Finlands Manchester, det vill säga fabrikspipornas Tammerfors.
Vänsterfalangen inom Socialdemokraterna.
Ja.
Valkar på händerna.
Men hon har varit ett samtalsämne hos två ganska intressanta gentlemen.
Samlingspartisten Teresa Sammalahti gästades i sin, är det nu en podd eller YouTube-kanal eller båda allt samtidigt?
Jag vet inte.
Han gästades i alla fall av en annan väldigt högersinnad man, Teemu Selänne, och de beundrar Sanna Marin.
Och hennes kanske sjukvårdspolitik då, eller?
Näytän.
Mä katson sitä Marinin kuvaa muutama, olisiko sitä kuukausi sitten, kun hän oli jonkun aivan jäätävän megajahdin kannella. Veti jotakin aamumimosaa siinä varmaan ja mietin, että ei vittu, että nyt menee niin kuin rouvalla lujaa. Näin se pitää mennäkin. Että niin kuin pois se, tiedätkö se punainen viitta harteilla.
Että se nautti elämässä.
Om man når framgång i livet, så ska man skryta med det. Och det var så underbart att se henne på den här lyxjakten i Medelhavet, att där satt hon säkert och drack sina mimosan och så länge hon ute på Instagram. Och de tycker
och det de hade fil i saker
de här. Alltså. Att äntligen har någon i Finland förstått att skryta med sin framgång. Det är next level champagne-sosse att Teemu Selänne beundrar henne.
Jag ska ännu tillägga att det är trevligt att du hör av dig med förslag på vad vi kan prata om, eller kanske förslag på vad vi inte ska prata om. Allt är välkommet. Freddy, vart ska man mejla?
Politiken@yle.fi